Herren längtar efter dig och mig. Att ge oss gåvor och uppmuntran att finnas för oss. Jakob 4:8. Närma er Gud och han ska närma sig er. Första Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber en bön för våra liv med Gud. Gud, du känner oss. Du vet våra dagar. Du vet våra böner. Du vet våra tankar. Du vet våra prioriteringar. Herre, du känner våra hjärtan. Du vill oss det bästa, Herre. Du vill att vi ska leva, Herre, i din gemenskap, Herre. Du har kallat oss till gemenskap med dig, Herre. Och Herre, jag ber om att vi ska under den här perioden få rannsaka oss själva, Herre. Rannsaka de sammanhang vi står i, Herre. Så att vi blir bedjare som har kraft i våra böner. Gud, vi vill inte slå i luften, Herre. Vi vill vara bedjare med skärpa, Herre. Herre, vi vill göra tjänst inför ditt ansikte, Herre. Med rena hjärtan och med rena händer, Herre. Med rena motiv, Gud. Herre, vi vill leva i gemenskap med dig, Gud. Formas som du vill, präglas och där den helige ande, Herre, verkligen få mana med ord från dig själv. Åh Herre, tala och verka i våra liv. Tala och verka i våra liv, Herre. Så vi bara välsigna varandra där vi sitter. Gud, välsigna den här personen som sitter jämt med mig. Att leva i gemenskap med dig. Gud, välsigna den här personen att leva i gemenskap. Vi tar bara någon minut, ingen lång. Så bara välsigna varandra att leva i en sann gemenskap med Gud. Låt kärleken fördjupas. Kära vänner, låt oss ta tid för bön och bibelläsning. Låt kärleken fördjupas genom att vi tar emot gåvor ifrån Gud. Och lever i den. Låt kärleken fördjupas genom att lägga fram dina önskningar inför Herren. Och jag läser detta fantastiska bibelställe. Filipperbrevet 4:6. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Hör ni det? Alla våra önskningar. Vem går vi med dem till? Till Gud. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar, halleluja, skydd i Kristus Jesus. Låt kärleken fördjupas genom detta. Ska jag få en bra relation genom att lära känna någon, så börjar det med rösten. Jag lär känna rösten. Jag lär känna din röst. Du behöver inte säga så många ord när du ringer eller när vi träffas. Rösten. Mm. Så småningom uttryckssättet, humor, personlighet. Lyssna nu. Gud, den helige ande, bor i oss som är kristna. Den helige ande bor i dig. Och han vill tala till dig. Och han vill leda dig. Och han vill vägleda dig. Härligt. Alltså, han är inte borta någonstans. Han är hos dig. Lär känna honom. Lär känna den helige ande. Pappa, han var så fantastisk. När han tittade med ögonen så sa han, har du talat med den helige ande idag? När jag skulle gå till skola. Har du talat med den helige ande om det? Han hjälpte mig att förstå. Gud är inte där borta, han är här. Lär känna honom. Och du får ett fantastiskt liv med Gud. Jesus, han är ordet. Och ordet tog sin boning mitt ibland dem. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Alltså det här ska inte vara en gäststuga. Jag är ingen gäststuga för ordet, utan det ska bo hos oss i hela sin rikedom och med all sin vishet. Kära vänner, låt det bli så. Låt det bli så. Och detta handlar helt enkelt om att bestämma sig. Jag bestämmer mig. Jag ska läsa regelbundet. Alltså jag sätter inte upp de där skyhöga målen som du missar, utan lite. Lite. Vilken andlig kondition vill du ha? Vad är det för en andlig kondition du vill ha? Vill jag leva ett rikt kristet liv med en andlig skärpa och vishet? Då handlar det om att be lite och ofta. För då växer behovet. Då blir det inte någon andlig träningsverk eller avsmak. Då blir det en relation. Någonting som är naturligt. Naturligt för den korta hälsningen. Hej. Tackar du med mig. Jag älskar dig. Hej då. Eller för den långa konversationen. Det handlar om du och Gud. Om du sitter på bussen och ber en liten bön. Eller du går en promenad runt Munksjön eller i stadsparken. Eller du böjer knä hemma vid favoritfåtöljen eller sängen. Det handlar om ett liv i kärlek till Gud. Jesus, tack för det livet. Tack för livet med dig. Det bästa livet. Herre, du står över allt och alla. Herre, jag ber om att bönen ska få bli den där kommunikationen med dig. Inte någon teknikprestation för att behaga någon annan. Utan ett liv med dig, Herre.
Fader vår som är i himlen.
Ja.
Fader vår som är i himlen. Helgat.
Ja, här är jag.
Stör mig inte, jag ber.
Ja, men du talar ju till mig.
Nej. Nej, det gjorde jag väl inte.
Jo, du sa, Fader vår som är i himlen. Här är jag nu. Vad ville du?
Ingenting, jag bara försöker be en bön.
Ja, men jag förstår. Okej, fortsätt då.
Ja. Helgat vare ditt namn.
Ja, stopp där. Stopp där. Vad betyder det?
Alltså, det betyder... Jag vet inte vad det betyder.
Jo, men du, Linda, det betyder ärad, helig, underbar.
Ja, jo, det låter ju rätt så bra faktiskt. Ja. Tillkommer ditt rike. Sker din vilja så som i himlen så och på jorden.
Ja. Du, Linda, menar du verkligen det där?
Naturligtvis, varför inte?
Ja, vad tänker du göra åt det då?
Ingenting antar jag. Men jag menar, skulle du ha kontrollen över jorden här, precis som du har uppe hos dig, så skulle det faktiskt bli riktigt bra, tror jag.
Ja, men du, Linda, har jag kontrollen över dig?
Jag är i kyrkan nästan varje söndag och bra många fler dagar också,
jo,
faktiskt.
Men du, det var inte det jag menade. Låter du mig få vara en del av din vardag när du är i skolan, hos kompisarna?
Ja, men, sluta kritisera mig nu.
Åh, förlåt, ursäkta mig. Jag trodde att du bad att min vilja skulle ske. Om det ska hända så måste det börja med de som ber om det. Du till exempel, Linda.
Alltså, herre, ursäkta mig, men det här tar mycket längre tid än vad det brukar ta. Alltså, jag försöker be en bön nu. Nu vill jag fortsätta, okej. Okay. Vårt dagliga bröd, giv oss idag.
Du Linda, du bör kanske utelämna brödet. Du äter redan för mycket.
Alltså, lägg av nu. Alltså, mina problem behöver inte du lägga dig i alla fall. De har inte du med att göra.
Jo, men du Linda, bön är farligt. Det kan sluta med att du förändras. Det är det jag försöker få dig att förstå. Du talade ju till mig och här är jag. Det är för sent att sluta nu, så fortsätt be.
Vågar inte.
Ja, men fortsätt då. Pröva och se.
Förlåt oss för att skulle så som att du förlåter oss de som skyldiga är och.
Ja, vad säger du om Sune då?
Jag visste att du skulle ta upp honom. Men du vet också att det var faktiskt han som började, det var inte jag.
Ja, men det är din bön. Vad ber du egentligen?
Ja, men jag menade ju inte.
Ja, du är åtminstone ärlig. Men allvarligt talat, Linda. Det är väl inte särskilt trevligt att bära på det här hatet inuti, eller hur?
Nej, men det kommer bli mycket bättre när jag har fått ge igen. Mm.
Du kommer inte må bättre. Hämnden är inte ljuv. Tänk på hur dåligt du redan mår. Men jag kan ändra på allt det där.
Kan du?
Ja. Förlåt Sune. Så ska du se att det blir annorlunda. Och jag ska förlåta dig när du förlåter honom. Då kommer det hela och den synden som var Sunes. Liksom, det kommer vara hans och mitt problem. Och du kommer få lugn och ro i ditt inre.
Ja, men herre, alltså, jag kan inte förlåta honom. Det går bara inte.
Men du Linda, då kommer jag ha svårt att förlåta dig.
Ja, alltså det är inte lätt Gud alltså, men okej då när du säger det, fast då får du hjälpa mig alltså, men okej, jag förlåter honom, jag gör det och jag menar det, jag förlåter Sune.
Se där, hur känns det?
Ja, inte så tokigt faktiskt, men det känns riktigt bra faktiskt. Mm. Ja. Mm.
Du, Linda, du är inte färdig med din bön än, så fortsätt.
Ja, visst ja. Och utsätt oss inte för frestelser, utan fräls oss ifrån ondo.
Bra. Det lovar jag att göra. Fortsätt nu och avsluta din bön.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Du, Linda, vet du vad som verkligen skulle göra mig glad?
Nej. Men alltså, jag känner, alltså, kan inte du berätta det för mig? För att, alltså, jag vill göra precis det som du vill att jag ska göra. För jag vill leva mitt liv och göra dig glad.
Du besvarade just frågan.
Gjorde jag?
Mm. Det som gör mig glad och ärar mig är när människor som du verkligen älskar och följer mig. Nu när du bett om förlåtelse för alla dina synder finns det ingenting längre som hindrar vår relation och inga gränser för vad vi kan göra tillsammans.
Alltså, häftigt. Ja men Gud, berätta för mig vad du vill att jag ska göra då.
Tack Linda. Tack Peter.
Så kommer vi till bordsbön. Den som har varit i USA, den vet att går man på en affärsmiddag eller någonting annat, så ber man bordsbön på alla möjliga sätt och vis. Man håller varandra i händerna och man gör allt möjligt, men man ber i alla fall. Och det är en tradition för de flesta, men jag tycker att det är en bra tradition. Det är klart att vi ska inte rabbla tomma ord, står det i Bibeln, men att be bordsbön tycker jag är en bra tradition. Jesus, han tog ett bröd och han tackade Gud. Han läste tackbönen. Han tog de 5 bröden och 2 fiskarna och han såg upp mot himlen och så tackade han. Jag tror att det är bra att tacka Gud innan man äter. Alltså det är så här att när man har barn så ska man lära sig att det är viktigt att de får rutiner. Och då så säger de så här som inte är kristna att ni har det som fördel när ni är kristna för ni har ju liksom de där rutinerna redan. För går man på ett dagis så ska alla sitta vid bordet och vänta. Och så säger man varsågod och ät. Men då kan man ju lika väl säga tack gode Gud maten. Jesu namn, amen. Varsågod och ät. Eller hur? en tackbön. Man kan be en tackbön som redan finns. Gud är stor, Gud är god, tack för maten på vårt bord. Eller så kan man be en fri bön. Tack Gud för att du är så underbar. Tack för maten som vi får äta. Tack att vi får leva i din välsignelse. Nu tar vi en stund tillsammans och äter och vi vill upphöja dig i Jesu namn. Amen. Alltså det är jättebra. Och sen äter man. Det är bra att be ofta. På kvällen så kan man be aftonbön. Och det var precis det hon sa till mig. Våran BVC-sköterska. Alltså du har ett sånt försprång när du är kristen. För jag förstår ju att du redan har kvällsrutiner för dina pojkar. Och det är väldigt viktigt att man får de där rutinerna. Barn mår bra utav det. Man läser några böcker. Och sista boken är Bibeln. Och så läser man i följd. Och de tittar på bilderna och de gör allt möjligt. Och sen när man har läst Bibeln så ber man Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Eller den Gud älskar lyckan får. Fast de blir lite förvirrade på den svenskan. Pappan brukade säga, liksom, ja, vad betyder den nu då Marina? Jo, den som älskar Gud, den lyckan får. Just det. Då älskar vi Gud så får vi lyckan. Och sen när man har bett den där färdiga bönen, då kan man ju be en fri bön. Tacka för någonting. Och nu ber vi om att vi ska få sova gott och skönt. Och det kan både föräldern och barnen be. Och det är ett väldigt bra sätt att lära barn att be. Det är liksom, ja, man kan tacka för någonting som har varit idag. En fri bön på kvällen, det är jätteskönt. Och sen så följer det sig naturligt liksom. Du omsluter mig på alla... Ja, ni är med mig va? Nästan så ni vill somna nu, men det får ni inte. Eller tryggare kan ingen vara. Det blir så skön atmosfär i rummet, i sovrummet. Och det är inga otäcka djur eller spöken under sängen. Utan nu känner man bara, tack Gud för att du är hos mig. Tack att du omsluter mig. Tack att jag får vara trygg hos dig. En härlig atmosfär. Att be aftonbön, kära vänner. Det är ett beslut. Att summera dagen och be. För nog är det väl så här va? Att vi hinner med mycket och vi orkar med mycket om vi bara vill. Att läsa morgontidningen, det är liksom, ja just det. Om vi ska kolla på annonserna eller vi ska kolla det och det. Det hinner vi. En del är noga med att titta på nyheterna på morgonen också. Att be bordsbön, liksom, men vi kan vänta på en beställning i både 4 och 5 minuter. Och vi kan se nyheterna 2 gånger på kvällen. Eller se en kväll med Luke. Eller varför inte en sån här riktig Beck-film. Det orkar vi. Eller prata i telefon som jag är bra på. Men när vi kommer till bönen. Då hinner vi kanske inte. Eller orkar inte. Eller vi tycker det är pinsamt. Varför det? Ja, kanske för att det är ovant helt enkelt. Det kan ju vara så. Det är helt enkelt ovant. Men det kan ju också vara en kamp. En andlig kamp. Det är lite konstigt att sitta på McDonald's och säga tack gode Gud för maten eller välsigna det. Men det är ju en bekännelse. Och det är välsignelse, det är det. Vi ska inte skylta. Bli farisistiska. Men jag tror att Gud, han längtar efter gemenskap med oss. Jag tror att han längtar efter att vi ska ta oss tid med honom. tid att be, tid att lyssna. Tid helt enkelt att odla vår gudsrelation. Ska du få göra det beredd, Peter? Det blir så här. Att jag pratar med Gud. Och han talar till mig genom sitt ord. När Albert var liten och jag fick en sån här första inbjudan till tandläkaren, så tänkte jag, det här ska bli spännande. Han har ju inga tänder. Varför ska vi gå till tandläkaren för? Jag tänkte, vad i all sin dar ska vi göra där? Men så kom vi dit och träffade en jättetrevlig sköterska. Och hon sa så här att nu är det så här att snart så kommer lille Albert att få lite tänder. Och då ska du få en gåva till mig. Du ska få den här, sa hon. Och så plockar hon fram en tandborste. För så fort tanden kommer fram så vill jag att du ska ge honom den här. Och så ska han få leka lite med den. Och så ska han få prova på att ha den i munnen. Och sen ska du ta den i din hand. Och så ska du visa hur man kan putsa på den här lilla tanden. Ja, och så fick han sina tänder. Och sen så fick han hålla i tandborsten. Och så tog jag den och så borstade jag den. Det står i Bibeln. Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Om vi lär barnen ett liv med Gud när de är väldigt små, så blir det någonting naturligt. Och jag tror ingen av oss här vill gå hemifrån utan att borsta tänderna, eller? Nej, man känner sig inte så fräsch. Därför att det är naturligt för oss att borsta tänderna. Vi vill känna oss fräscha. Och likadant. Gud, han vill vara en naturlig del i ditt liv. Så att du kan leva i fräschhet. Nu är det så här att jag är barnpastor, så jag får väl sjunga lite barnsång. Låt Jesus vara med dig var dag. Inte bara på söndagen, i alla veckans dagar. Låt Jesus vara med dig var dag. För han vill alltid vara din vän. Vi ber en bön någon gång var dag. En bordsbön, en kvällsbön som mest. Men vi kan tala med Gud så ofta vi vill. För han är den som älskar oss mest. Vi börjar på morgonen med morgonbön. Börja dagen tillsammans med Gud. Vad underbart. Hur ber man då en morgonbön? Ja, tack. Vi tackar Gud för någonting. Tänk allihopa här på någonting som ni är tacksamma för. Har ni kommit på något som ni är tacksamma för? Ja, det är bra. Ja. Sen ber vi för dagen som kommer. Ja, idag så ska jag göra det och jag ska göra det och jag ska möta dem. Och, ja, Gud, led mig idag. Tack att du är med mig. Mm. Och sen nummer tre. Det är en sån här dynamit. Jag ber för min familj. Jag ber för min familj. Jag ber för min familj vid namn. Jag ber för mina föräldrar. Jag ber för mina barn. Jag ber för mina syskon. När jag växte upp så hörde jag min mamma be för mig varje morgon. Vi hade morgonbön tillsammans. Och jag visste att mamma, hon ber för mig. Och jag bad för henne. Vi bad för varandra som familj. Det är väldigt skönt. Ibland tyckte jag att mamma var konstig. Att hon var gammalmodig och att hon var jobbig. Men vi hade ändå en bönrelation och det gjorde att liksom, ja, där man ber för får man också kärlek till. En familj som ber tillsammans förblir tillsammans. Är det någon som har sagt? Jag tror att det är Moder Teresa. Det är viktigt att be för varandra. Ska vi ta en stund nu? Och så tackar ni för någonting. Och så ber ni för någonting. Och så ber ni för er familj vid namn. Och jag har sett den vid pianot så ni kan be lite halvhögt som ni hörde själva. Mm. finns knappast något underbara att höra någon be för sig. Höra mitt namn. När Andreas ber för mig så blir jag rörd varenda gång. Det här är liksom steg ett på morgonbönen. Den kan ta jättekort tid och den kan ta lång tid. Steg två på morgonbönen, då lägger jag till att be för vänner. Det finns alltid någon vän som man känner att just nu behöver man be för den lite extra. Jag har några vänner här som sitter här ikväll som jag har med i min morgonbön som jag nämner vid namn. Känner att just nu, tack att du är med den vännen. Jag växte upp i ett hem där vi bad för församlingen varje dag. Mamma och pappa tillhörde en församling och så småningom gjorde jag det också. Jag fick lära mig att be för församlingen. Om man ber för församlingen så pratar man inte så mycket illa om församlingen, för då får man kärlek till församlingen och ibland blir en del i församlingen på ett annat sätt. Att be för församlingen och be för församlingsledning. Be för beslut som ska fattas i församlingen och allting. Och så finns det en punkt till. Och det är landet. Det är Sverige. Vi behöver be för Sverige. Vi behöver be regelbundet för Sverige. Det är inte alltid man prioriterar det på morgonbönen, men det är bra de gångerna man gör det. Och jag hoppas att under den här perioden av 40 dagar bön och fasta, att vi kommer liksom få en sån nytändning i förbön för Sverige. Så det kommer inte bara bli de här 40 dagarna, utan vi kommer göra det sen också. Inte bara en gång i veckan, utan kanske 4 gånger i veckan. Och tänk vilken skillnad det blir. När många människor börjar regelbundet be för landet. Och då är det ju så här att vi ber ju inte för liksom någon yta då. Utan vi ber för dem som har makt. Det står att vi ska be för dem som har makt. För kung och regering så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. Och jag tror faktiskt att ibland har vi missat förbönen för Göran Persson och kungafamiljen. Och alla som har makt i både näringsliv och i media. För att vi lever inte så lugnt och stilla liv ibland. Okej. Ska vi ta den där del två i morgonbönen och bonus. Vi ber för vänner. Vi ber för församling, den du tillhör. Och tillhör ingen så ber för allt Guds folk, kristenheten. Och så ber vi för landet. Nu tar vi några minuter till. Och så ber du för vänner. Be för församling. Och vi ber för landet. Varsågod, överallt vi ber. Ikväll så har vi böneskola samtidigt som vi ska be för Sverige. I oktober så började stafetten, bönestafetten för Sverige på Plattan och Rickard var faktiskt med där och ledde lovsången. Och så bad man i Stockholm 28 september till 7 november. Sen var det Övre Norrland den 8 november till den 18 december. Och sen har det varit Nedre Norrland 28 december till 2 februari. Och sen har det varit Svealand, och det är det fortfarande, den 7 februari till den 18 i tredje. Och på fredag så kommer stafettpinnen till Götaland. Och det kommer bli ett möte upp i Kungsporten. Då vi kommer gå in i 40 dagars bön och fasta för Sverige. Och det har framtagits en fantastiskt bra bönebok. Som man följer under de här 40 dagarna. Och vi säljer den här ikväll för 75 kronor. Och vill du ha en faste undervisnings-CD så kostar den 25 och tillsammans blir det 100. Den stora önskan och bönen är att många under den här tiden av bön och fasta verkligen skulle be för Sverige. Och fasta kanske en dag, kanske 3 dagar, kanske en vecka, kanske 3 veckor. Några kanske fasta 40 dagar. Och gör man det så har man förmodligen redan förberedd för det. Vi hade bön- och fastundervisning i januari och det är den som ligger i CD:n som finns ute på fastebordet där ute. När ni kom hit så såg ni kanske ett bord med lite olika drycker. Och det är så här att man behöver inte köpa de dyraste dryckerna för att fasta utan man kan köpa vanliga drycker. Och jag visar lite exempel på det där ute. Det behöver inte vara dyrt att fasta nämligen. Fastar man bara en dag så tycker jag att kaffe är inte helt fel och inte te heller. Fastar man däremot i 40 dagar så är det onödigt att dricka kaffe under de dagarna, kanske i början. Men det är viktigt att man inte tappar modet bara för att man får ont i huvudet, utan då kan man dricka lite kaffe. Men fastar man under en längre tid så är det ju en reningsprocess i kroppen och då är det inte så bra med gifter. Då spär man ut allt dricka med vatten extra mycket. Och så pratade vi förra gången också om det här med att när man gör en reningsprocess så luktar man lite illa och därför är hygienen väldigt viktig. Och man kan också tappa färg i ansiktet och då är det inte ogudaktigt med en foundation som det heter har jag lärt mig nu. Nämligen en slags brunkräm som gör att man ser fräsch ut. För att vi fastar nämligen inte för att folk ska se att vi fastar och man ska se bedrövlig ut utan hellre att man ser extra fräsch ut. Det är förhärliga Jesus. Så därför så har jag bett goda vänner att de ska också finnas där ute och hjälpa oss så att vi kan se fräscha ut när vi fastar. Det är inte fel. Det är den här CD:n som finns och det är det här häftet. Och så finns det ett litet kort, jättelitet, som man kan göra ännu mindre. Som man kan ha i sin bibel och som man då kan registrera som att vi är en bönefyr. Vi vill vara med och be och så skriver man in sina bönämnen och så följer man den här lilla bönelappen om man vill. Jag ska prata mer om det senare när vi ska ha en liten bensträckare. Jag vill ändå också påminna om att det finns ganska mycket planscher och om alla här inbjuder en till nästa vecka så blir vi dubbelt så många och kan vi vara i stora kyrksalen. Och om vi fortsätter och inbjuder fler och fler så tror jag att den 25 april så tror jag att vi är fullsatt kyrka när vi ska ha en nationell förbönskväll för Sverige. Det skulle vara fantastiskt roligt. Så om alla inbjuder en till nästa vecka så fortsätter vi så. Och så har vi fullsatt kyrka den 25 april. Så ber vi för Sverige. För er som inte känner mig så heter jag då Marina och jag är en av pastorerna här i kyrkan. Men just nu är jag mammaledig, aktiv mamma. Och jag gör det jag tycker är jätteroligt. Och det här jag gör ikväll tycker jag är jätteroligt. Bön. Det är ingen teknik. Nej, bön det är den kristnes andning. Det är samtalet med Gud. Vad är det då för skillnad på den som är kristen och den som inte är kristen? Jag har en liten predikan som kallas för glaspredikan. Vi säger att det här är en människa som inte är kristen. Den är ensam. Det här är en bild på Gud. Gud fadern. Gud sonen och Gud den helige ande. Gud är tre men ändå en. När en människa får kunskap om Gud och en dag bestämmer sig för att jag vill bli en kristen. Jag tror på Jesus, Guds son, att han dog och att han uppstod. Och jag ber om förlåtelse. Då är man inte själv längre, utan någonting fantastiskt händer. Man blir en ny skapelse i Jesus och får Jesu ande, den heliga ande, i sig. Och det här är en kristen människa. Är den här ensam? Nej, en kristen människa är aldrig ensam. En kristen människa lever alltså i gemenskap med Gud fader, Gud son och Gud den helige ande. Fantastiskt. Det här är ett kristet liv. Det är jag och Gud. Då är frågan, vilken gemenskap lever jag i? Lever jag i en gruppgemenskap med Gud, med massa andra människor? Lever jag i en tyst gemenskap med Gud? Ibland kan man vara ett gäng. Och man vet vad alla heter. Men man pratar inte med alla. Man kan vara ett arbetslag och man arbetar tillsammans, men man pratar inte med alla. Man vet vilka de är, men man har ingen relation. Men man har ändå en slags gemenskap. Man kan prata om någon. Det här är våran cellgrupp. Och man kan prata om, ja just det, han eller hon. Men man har ingen djup gemenskap. Det är en ytlig gemenskap. Jag är söndagsskollärare. Och ibland i söndagsskolan så får jag jobba med att barnen ska prata med varandra och med nya kompisar. Man kanske har gått i söndagsskolan i 5-6 år tillsammans och ändå känner man inte varandra. Det blir en slags gruppgemenskap. Men så finns det en annan gemenskap. En personlig gemenskap. När man får ett förtroligt samtal. Och när man blir djupare. Jag kommer ihåg när jag var kär i Andreas. Och man liksom såg honom. Man visste vem han var. Men så ringde han. Och han och jag pratade, bara han och jag. Och så började en relation att byggas. Och det blev en helt annan sak. Det finns en man i Bibeln som heter Daniel. Han levde i en mycket förtrolig gemenskap med Gud. Han levde i bön, han prioriterade bön. Och jag vill att vi slår upp i Gamla testamentet Daniel. Daniel, det sjätte kapitlet. Och det var så här att det var många som var avundsjuka på Daniel. För han hade favör hos kungen och han hade någonting som man var avundsjuka på. Men de sa till varandra, vill jag inte finna någon sak mot denne Daniel om vi inte till äventyrs kan finna en sådan i hans gudsdyrka. Så han var verkligen fantastisk. Och då står det så här. De hade gjort en skrivelse om att den som inte tillbad kungen, han skulle kastas i lejongropen. Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster som var öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han 3 gånger om dagen ner på sina knän och bad och tackade sin Gud som han förut hade brukat göra. Han föll 3 gånger om dagen. Han levde i en regelbunden kommunikation med Gud. Och vad ledde det till? Jo, att han fick en andlig klarsynthet och skärpa. Och han hade en grundtrygghet att Gud alltid var med honom. Han förtröstade på Herren. För Daniel så blev livet med Gud någonting väldigt naturligt. Självklart. Jag har helt enkelt livsviktigt. Vad handlar tro om? Ja, jag tror att de flesta kan Johannes 3:16, lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro, det handlar om Guds kärlek. Fadern, han gav Jesus. Och tidigare, där vi hade synd, det ställde sig Jesus på korset. Jesus, han är bron till Fadern för oss människor. Vad handlar tro om? Jo, det handlar om Guds kärlek. Gud älskar dig. Gud älskar dig. Vet vi? Gud älskar alla människor. Jesus är ett kärleksbevis ifrån Fadern. Bön. Det handlar om den helige ande. Gud, den helige ande. Det finns ett fantastiskt bibelord som kan göra att jag slappnar av i min tro. Och det står i Romarbrevet 8:26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Är du frälst? Då har du den helige ande i dig. Den helige ande ber. Hur bygger du då en djupare relation med Gud? Ja, precis som alla andra relationer. Man ger den tid.